Morsning, korsning, välkomna ska ni vara till Toto Balotto. Det är söndag. Det är inte alls söndag. Det är måndag. Jag sa söndag för att jag sitter och kollar på min resultatapp här och skulle slå in söndagen för att förbereda mig lite mentalt på vad jag ville plocka upp senare i avsnittet. Det är måndag. Landslagssamlingen är igångsparkad och den är det i och med den nyss avslutade presskonferensen med Janne Andersson i en av de värre biroller man skådat på podiet tillsammans med Zlatan Ibrahimovic. Vi har suttit här hemma hos mig, du och jag, Thomas, och väckat våra pannor över vissa frågor som ställdes. Fokuset som var att man liksom sitter där och kanske får en eller två frågor till Zlatan Ibrahimovic och så väljer man att bränna dem på vissa på saker han redan precis har sagt och vissa saker som kanske borde komma lite längre ner på intresselistan sett till vad man kunde fråga om. Men om vi bara ska ta det från slutet i omvänd ordning. Den näst sista frågan som ställs, det är av någon Micke, uppfattar jag.
Micke Wagner, vad heter han på bladet? Jag vet inte.
Okej, var det Micke Wagner?
Vet inte.
Eventuellt så var det Micke Wagner.
Kastas ju en del namn, spelar inte så jävla stor roll egentligen.
Ja, men jag hör bara hur presschef Kakemba Andersson då säger: Micke, du får ta sista frågan här. Varpå då den här reporten säger att Zlatan, jag tänkte bara haka i lite där på det Anel Avdic alltså från Expressen nämnde tidigare kring hur mycket man har pratat med familjen och så vidare. Vad sa dina söner när du nu har beslutat dig för att återgå till landslagsspel? Och Zlatan säger någonting i stil med: det där var ingen bra fråga. Och då, det kan ju liksom låta hårt gentemot en reporter att, hör du, det där var ett kast utförande av ditt jobb. Men han säger det, och det blir man ju varse om någon sekund senare, för att skydda sig själv då, för den där träffade rätt i bröstet, den där frågan. Och han börjar gråta. Aldrig sett Zlatan Ibrahimovic med tårar i ögonen ens.
Ja, men jag tror att det i grunden har väldigt mycket med Sverige, landslaget och hans kringflackande liv. Alla känner ju till att familjen bor i Stockholm och han nämner ju det i presskonferensen. Det har jag ju nämnt många gånger tidigare också, om att det låg ett beslut på bordet att vända hem. Han har funderat på om han verkligen ska fortsätta, men känt sig alldeles för bra, och det är därför han är här idag. Det är därför han gjort 15 mål i Milan. För att han är helt enkelt en för bra fotbollsspelare för att sluta. Men just det här med familjen är någonting som berör honom. Jag tror att det handlar om allt. Det var många känslor som kom på en och samma gång där. Och just det här med att vi hade Vincent här som grät när jag lämnade honom. Men det är okej.
Ja, men han tar då en paus, samlar sig, torkar tårarna ur ögonen, säger då som du nämner här att Vincent grät när jag lämnade honom. Men nu är jag tillbaka, men det är okej. Och sen så blir den där stunden bara hängande. Den här Micke, eventuellt då Wagner från Aftonbladet, väljer då att snabbt som fan byta inriktning på då sin följdfråga och gå tillbaka till något träningsupplägg.
Där träningsbubbla.
Jag förstår inte riktigt hur vi hamnade där bara några sekunder senare. Och sen så när Zlatan har sagt någonting om detta märkliga träningsupplägg vid 39 års ålder, så frågar presschef Kakemba Andersson igen då: do we have any last questions in English? Ingen slänger upp handen. Ingen svensk journalist är heller på tårna och bara säger: vänta nu Zlatan, vad var det som hände där? Kan du utveckla känslorna här? För att det var ju en speciell timme med Zlatan som nu är tillbaka i landslaget efter snart 5 år. Det var ett par märkliga skuggboxningsronder med vissa reportrar på vissa frågor. Att han tolererar minsann er den här timmen, men jag har mer tålamod nu, men vi får väl se vad som sker.
Ja, men det var hans standardsvar på att han tyckte det var dåliga frågor. Så att det han gjorde och uppenbarligen hade bestämt sig för innan var att svara på allt.
Ja, absolut. Men håll med mig om att det var många frågor och svar som liksom inte blev någonting av. De hittade liksom inte i takt med varandra. De krokade
inte. Men det var som
i.
Att alla var i lite dålig form inför den här presskonferensen. Både journalister och Zlatan. Det var en comeback på något sätt som var lite styltig och stapplade. Den här timmen innehöll ju en del bra grejer såklart också, men framförallt så innehöll den mellan 80-90% bara en massa klyschor och självklart liksom påverkat av de frågorna.
Alltså jag vill vara tydlig med att säga att jag har intervjuat Zlatan en gång förvisso var jag ganska mycket yngre än vad jag är idag och väldigt mycket grönare än vad jag är idag. Men jag minns ju fortfarande hur det blev där och då. Det var ju någonting helt annat kontra alla andra intervjuer man har gjort. Alla andra situationer där man har ställt frågor till stora fotbollsspelare. Man hittar inte ord, man har en tanke med vart man ska med en fråga och så kanske man dribblar bort sig och så blir det liksom ingenting. Men fan, det var så jävla synd för att det var så mycket man ville ha svar på. Men den här timmen, den här presskonferensen. Ja. Där jag kände att frågorna var inte ens på väg dit, utan ja, det var Willy Sagnol har tagit över Jorgen och hur är det egentligen att bli äldre? Som, alltså, vad fan, ja. Det var så nej, jävla mycket man hade velat veta.
Lite kanske också märker man det då på reporterna som normalt sett rapporterar och följer den allsvenska fotbollen. Ja, men det är mixad zon efter Sirius Kalmar och så ställer man de frågorna. Helt plötsligt sitter Zlatan här, någon som man inom det här yrket och i Sverige hela tiden förhåller sig till alldeles oavsett vilken fotboll det handlar om. Och det märktes på den här presskonferensen. Det var liksom nervöst. Tills det kom en britt då. Som är van med de här situationerna.
Nej, men och det var väl det man verkligen bär med sig efter den här timmen. Det var ju den här brittiska journalisten som då sa: jaha, är det rimligt att tro att du satsar vidare även över VM 2022? För det är ju faktiskt bara lite drygt 1,5 år bort. Det är ju faktiskt kvalet till det mästerskapet. Exakt. Som inleds nu på torsdag. Och Zlatan säger, han säger absolut inte yes, jag spelar VM 2022, men han sa ju definitivt inte nej, eller han sa jag lovar dig att jag kommer spela så länge jag kan och jag håller den nivå jag är bekväm i. Om det är i 1 år till eller om det är 10 år till, det får vi se. Men ja, det var ju mer känslan av att jag är här för att spela i landslaget så länge jag fortsätter spela fotboll.
Olof
på Lund den här nivån.
Olof Lund följer ju upp britten med att liksom fråga vidare kring VM. Och han har ju faktiskt gjort 0 VM-mål, Zlatan. Det märkte man, det var någonting som störde honom. För han sa, jag kan inte sluta med 0 i VM. Det, det måste han göra någonting åt.
Mellan raderna
det
sa
han,
det ska vi göra ändring på.
Ja, exakt. Så förutsatt att han inte skadas eller någonting sjukt händer de kommande 1,5 åren, ny pandemi, ny mutation, så spelar Zlatan VM 2022. Det tycker jag var liksom ett ganska tydligt svar.
Han var inte lika tydlig i sitt ställningstagande gentemot VM i Qatar 2022.
Där hade inte någon stark åsikt, nej.
Jag tyckte verkligen att det var det som stack ut. Alla förstår väl att Zlatan i och med den här comebacken och i och med den här samlingen så är tanken att han ska spela EM. Men det lät ju dessutom på honom som att han är sugen på en fortsättning i Milan. Han pratar om att han är hela klubbens centralfigur och mittpunkt och att smågrabbarna sitter och väntar på honom, att han ska dyka upp på Milanello. Han tycker att det förvisso är ett annat Milan än det han spelade i för 10-12 år sedan, men att det är ett spännande projekt och att det kanske är helt perfekt för honom att inte tillhöra Bayern München, Real Madrid, PSG eller Manchester City.
Jag har gjort ganska mycket.
Utan att han spelar i en väldigt stor klubb, men han får vara den hundraprocentiga mittpunkten i allt.
Det han har varit väldigt tydlig med från Milan och i italiensk press är ju hans relation till Paolo Maldini, sportchefen i Milan, alltså, om det är någon som har missat det. Och det har man ju också sett när han har varit skadad och han och Paolo Maldini har suttit med varandra vid sidan av planen liksom och diskuterat det som har hänt, och det har varit, ja, men det har varit ganska stora yviga gester, och det är de två som sitter. Han sitter inte med någon annan, han sitter med sportchefen. Och han har också berättat om den goda relationen till Paolo Maldini, så att förutsatt att han inte får någon skada så kommer Zlatan fortsätta att spela fotboll över hela säsongen 21-22 och spela VM 22.
Känslan är väl att om nu Milan, vilket man får ge dem väldigt goda möjligheter till, löser en Champions League-plats, då absolut, är det ju ingenting att snacka om. Då, nej, kommer ju Zlatan spela minst en säsong till i Milan. Förmodligen då krita kanske 18 månader då. Men det sammantagna intrycket av frågorna kring VM 22 och en fortsättning i Milan är ju att det är grönt ljus.
Sen tycker jag det är alltid intressant att lyssna på Zlatan så tillvida att han är så stor. Nej, men så här, så tillvida att han är så stor så att man väntar
vissa
alltid på
vissa
svaren.
Vissa resonemang
men
jag
är... Ja, men klart
bara...
att resonemangen...
vad är som händer här?
Långt ifrån alltid 100. Det är inte det jag menar, men man väntar ändå på nästa fråga för att det är Zlatan som sitter där. Och han pratar ju lite om hur han har utvecklats som spelare eller blivit annorlunda som spelare kanske är mer rätt. Att han vill väldigt mycket i huvudet men kroppen inte alltid hänger med. Det tycker jag är, så att det är lite nice att höra att han är öppen och ärlig kring det. För att å ena sidan så kanske han har en attityd och en jargong som är nu Gud tillbaka. Men han har väldigt stor respekt för åldern. Nästan som man kan prata om en åldersnoja. För att så fort någon frågar om det så vill han liksom stöta bort det där. Och han ska hela tiden kommentera det här med åldern. Så att jag tror nog att det finns en 40-årskris liksom i Zlatan. Det sitter en 40-årskrisande Zlatan vid podiet och det kommer det göra kommande år. Och jag tycker att det kan vara lite gulligt att se honom och sitta där och tycka att vissa frågor kring åldern är lite jobbiga. Men just det här med att han har blivit en annan typ av spelare, så det är lätt att bara hylla honom för att han är gammal, spelar fotboll i 15 år i Milan och nu kommer in i landslaget och blir vår bästa spelare, vann guldbollen nyligen. Men sättet han har tagit sig an den här utmaningen efter knäskadan med LA Galaxy som någon slags väg tillbaka, han insåg själv att han var så bra så att han kunde spela på den absoluta toppnivån igen. Och sen så då till han sitter på podiet idag berättar om en annan spelare med andra kvaliteter. Och just den anpassningen tror jag att det mest briljanta med Zlatan 39 bast i landslaget. Och det tror jag de flesta har svårt att lyckas med. Jag tycker Cristiano Ronaldo har lyckats med att förvandla sig till en annan typ av spelare väldigt bra. Jag tror också att det är svårt beroende på vilken spelartyp du är, men vissa spelartyper har svårare att förvandlas till en annan typ av spelare. Ta en snabb ytter, teknisk, ja, du blir lite långsammare. Ronaldinho slet en hel del med det. Spela lägre i planen, att bli en mer av en framspelare. Men det är svårt och väldigt få lyckas med det. Men Zlatan har gjort det och det är jävligt imponerande.
Jag saknade i alla fall en fråga lite mer om hans konkreta tankar med att göra comeback i landslaget. Jag hade i alla fall velat höra frågan att finns det någon revanschlusta som driver dig? Känner du att nej, men det blev inte så bra avsked i landslaget? Jag lyckades faktiskt inte uppnå speciellt mycket förutom det här individuella målrekordet. Det är ju faktiskt, om vi ska vara ärliga, det är ju det man får ge Zlatan och hans tid i landslaget. I övrigt så är det en kvartsfinal från EM 2004. Men
det finns ju minnen Zlatan... med Zlatan som är fina, klacken mot Italien.
Absolut.
Även om matchen kanske i sig inte betydde så mycket, så var ju målet mot England speciellt så.
Absolut.
Som han gjorde det.
Ja, men jag återkommer bara till att EM 2004, där är Zlatan en bidragande orsak till att Sverige gör det bra och att vi är millimeter ifrån att ta oss till en semifinal. Men han bränner också en straff i straffbanksläggningen mot Holland. VM 2002 vann med som joker, gjorde några inhopp, kunde har varit med och avgjort den där Senegal-matchen. Men i övrigt så var inte det speciellt mycket Zlatans mästerskap överhuvudtaget.
Nej.
VM 2006, ljumsk problematik, inga mål, stort fiasko egentligen all around. Visst, vi blir manglade av Tyskland i åttondelen, men det var ett ganska slätstruket VM.
Ja.
Man minns Ljungbergs avgörande mål mot Paraguay, men där finns ju också 0-0 mot Trinidad Tobago i den här premiären som alltid lever vidare. EM 2008, ja, Zlatan har ju absolut ryggen fri efter det mästerskapet. Gör ju mål både mot Grekland och Spanien. Mm. Men vi åker ur i gruppen. Vi missar 2010. Vi är ute efter två matcher 2012. Vi missar 2014. Vi skjuter första skottet på mål i den tredje matchen i EM 2016. Så att jag hade i alla fall velat att någon liksom så här, fanns det en revansch i det? Finns det ett driv att vänta nu? Vad fan, landslaget utan mig går till kvartsfinal i VM. Nu är vi klara för ett Europamästerskap. Det är ett VM bara 1,5 år lite drygt bort. Jag är en av de bästa spelarna, en av de bästa anfallarna i Europa, i alla fall i Italien. Jag öser in mål i ett lag som Milan. Visst, jag må vara 39-40 bast på pappret, men det är bara en siffra. Det handlar om hur det ser ut på plan. Jag kan vara med och faktiskt uträtta någonting med det här landslaget. Någonting...
Nu blev du Zlatan, Gustav.
Ja, men vadå? Alltså,
ja, men, så här, det är väl... ju alltid problemet, det är du inne på här, det är alltid problemet med spelare som spelar i nation som inte har chansen egentligen, eller väldigt små chanser att ta sig långt i ett mästerskap. Alltså det är ju Ryan Giggs i Wales.
Absolut. Jag
menar bara det här är en light-version av
Jag menar bara att Zlatan har ju under hela sin karriär drivits av hur påverkar det här mitt legacy? Jag måste vinna det här för att jag vill vinna det här. För att om jag inte uträttar det här, då kan jag inte mäta mig med de absolut största. Han jagade den där Champions League-bucklan så till den milda grad att han lämnade ju klubbar för att optimera chanserna att vinna den. Han pratar själv om på den här presskonferensen att det är fekt och the easy way out att sluta i MLS i USA. Det är inte så jag ska avsluta. Jag ska tillbaka till Europa för att visa att jag håller den. Jag menar bara att jag tror att Zlatan känner själv att här finns det en möjlighet att få göra det där med landslaget som jag faktiskt inte lyckades med.
Du hade velat höra honom brodera ut lite mer kring just Jannes nya landslag som gick till kvartsfinal och de spelarna som finns. Den kvaliteten som finns i Janne Anderssons landslag. Alltså, att det är någonting annat nu, att det faktiskt finns en möjlighet att gå långt. Kanske hans bästa möjlighet någonsin i sin karriär att nå långt i ett mästerskap,
ja, till och med kunna komma till EM 2004 final. Skulle jag säga att det är väl ganska givet.
Mm.
I synnerhet med tanke då på hur gruppen är utformad, med tanke på att man går vidare som väldigt många av treorna kommer gå vidare till slutspelet.
Vet alla om det här?
Jo, men det, alltså, så fungerade ju EM 16 också.
Jag vet, man utgick... satt sig. Det är lite som Nations League när Zlatan skulle prata om att Janne Anderssons landslag minsann under hösten har mött riktiga världsnationer.
Mm.
Då hittar han inte ordet.
Nej, det har inte riktigt satt sig.
Vad han sa, gruppspelet, ja, ni spelade sånt. Det här i höstas.
Nej, men precis. Många är ju med på att EM 2016 så utökades ju från 16 till 24 lag. Det här innebar att flera av de bästa grupptreorna gick vidare. Kanske att det drog ner lite på kvaliteten över hela turneringen, men jag tyckte det var...
Men det blev åttondelsfinaler, det är ju det.
Exakt. Men jag kan ändå ur ett svenskt perspektiv tycka att det gynnar ju oss,
ja, ja,
att det finns en köksdörr in i slutspelet.
Desto längre mästerskapet är, desto roligare, såklart.
Nej, men Zlatan säger ju själv att alltså, jag har saknat landslaget och jag känner mig fortfarande bra och jag är här för att bidra, men det spelar ingen roll vad jag sitter och säger och vad jag känner. Det handlar om resultat. Jag är här för att göra resultat, och gör jag inte det, då spelar ingenting någon roll heller. Så att han är ju så jävla inställd, ja, på någonting. Men jag saknade i alla fall lite konkreta frågor kring, ja, men, alltså, varför han också är tillbaka rent driftmässigt.
Du kommer ju få möjlighet att säkert lyssna till svar kring det. Det här var första presskonferensen sen han beslutade att komma tillbaka till landslaget, och nu följer ju 10 dagar av landslagsspel, nästan 2 veckor, och det är både VM-kval, 2 fighter, och sen så då Estland avslutas allt med någon träningslandskamp där jag misstänker att det kommer laboreras ganska friskt och där Zlatan inte spelar.
Kanske inte. Jag trodde du skulle landa i det. Jag misstänker att Gugge D programleder sändningen, för det kan jag i sådana fall bekräfta.
Åh fan.
Så är det.
Vilka?
Vadå vilka?
Vilka matcher programleder?
Ja, men jag kör Estlands matchen.
Åh.
Och så är Lasse G bakom spakarna, Georgien och Kosovo här torsdag, söndag. Men vi kan i alla fall konstatera att Zlatan och Janne, de har hittat varandra.
Ja.
Det är en ruskig bromance som har sett dagens ljus. Det var nästan lite så att man stod och skruvade på sig när Janne lite skrattande, skämtsamt konstaterade att under de här åren sen vi snackade efter EM 2016 och jag tog över, så har Zlatan förvisso retats lite.
Då bajsar han på sig.
Det är ju smått surrealistiskt att de sitter bredvid varandra på ett podium i mars 2021 och känns så jävla givna och gjutna ihop som förbundskapten
som
och storstjärna.
Precis som man hade sett framför sig, Gusten. Det är precis vad man hade sett
med
framför
sig. Med tanke då på hur det faktiskt har låtit senaste 2-3 åren. Jo, med allt från Janne ringer på klockan till att han bajsar på sig, till att han är rasist, till att han är en pajas som förstör svensk fotboll och så vidare och så vidare.
Jo, men det är kungens retorik. Vi vänder på blad här. Det var ju så de svarade på alla frågor. Ja, men då var då, nu är nu. Nu har vi vänt blad, nu tittar vi framåt.
Jo, absolut, jag minns bara gånger, alltså Janne var ju hos oss.
Nu vänder vi blad.
Var det så han sa?
Nej, men det var väl alltså så här, vi kan väl vara ärliga med vad som ligger i botten kring liksom polemiken. Ja, i Zlatans fall så handlade det ju om, vad då? Ja, att han kallade Janne för rasist.
Ja.
Eller hur? Ja, det är det som låg i botten till all polemik. Sen har det funnits mindre saker också. I kungens fall, vad handlar det om då? Att han var på strippklubb, eller?
Ja, det är väl en viss.
Och vad gör man där? På stängda strippklubbar? Men ursäkta mig och ursäkta mitt språk. Men det är i grunden det handlar om.
Jag reagerade i alla fall på att ordvalet var liksom... Han har retats lite.
Ja. Så att säga. Jo, men jag kan också tycka att ska vi gå in i ett VM-kval och vi ska försöka förbereda oss så bra som möjligt på väldigt kort tid. Nu har vi 3 dagar på, eller vi säger jag, men Sverige har 3 dagar på sig att förbereda sig inför ett VM-kval där vi ska gärna vinna med ett par bollar, eller hur Gusten? Det kan du återkomma till sen när vi pratar spel, va?
Mm.
Men alltså så här... Det finns ju ingen tid att hålla på och älta det som har varit. Uppenbarligen så har de lagt det bakom sig. Då måste ju vi lägga det bakom oss också.
Absolut.
Det får vi ju respektera.
Jag är den första att
skriva
under på...
Hur de löser sina problem, ja, uppenbarligen så har de löst det. Nu sitter Zlatan där. Han är också fotbollsspelare.
Jag är den
Han
första...
ska göra mål för Sverige i nummer 11. Inte konstigt än så.
Jag är den första att skriva under på att det är väl kanon att de har rökt fredspipa. Och det är väl en förutsättning för att det här ska funka. Men man kan ju i alla fall konstatera så här första samlingen att det är otroligt hur mycket den här färjan har svängt. Det är ju en 180-graders vändning på ganska kort tid som jag i alla fall inte såg komma när tweeten i Kulusevski Gate där i september skickades ut nerifrån Italien. Då såg jag dem inte sitta glada i hågen ihop bredvid
varandra på ett
presspodium.
Men det gjorde du för, låt säga, 2 månader sedan efter att Erik Niva hade varit nere. Då såg du dem sitta där.
Ja. Kanske det. Du nämnde här nummer 11. Zlatan berättade att han frågade Alexander Isak om han kunde få 11. Isak sa absolut, bara jag får tillbaka den om 6-7 år när du slutar. Zlatan berättar även då att Emil Forsberg har erbjudit honom 10, men att nej, nu är det ett nytt kapitel. Det är du som ska ha 10, det är en ny Zlatan här, jag ska ha 11.
Återigen så är det här ett bevis på vem det är som kommer in.
Ja,
och
herregud.
Hur hierarkin ser ut i det där omklädningsrummet när Zlatan tar första steget in.
Men ändå lite fint och oväntat att Emil Forsberg erbjuder 10.
Eller vet inte om det är oväntat.
Eller är man så cynisk att man tänker att det är en PR-strategi från Forsberg?
Nej, det är det definitivt inte. Jag tror inte man kan göra på något annat sätt när Sveriges bästa fotbollsspelare genom tiderna, när Zlatan kommer in i ett omklädningsrum, alltså det man gör då alldeles oavsett vem man är i att lämna över numret. Vilka fotbollsspelare i världen hade inte överlåtit sitt nummer? Det finns ju alltid en massa dårar såklart, men det är så här Cristiano Ronaldo, Messi, vad vet jag, Neymar, några få fotbollsspelare kan mäta sig med Zlatan i så att säga stjärnstatus.
Var det Cuadrado eller var det Douglas Costa eller vem var det som gav upp 7 i Juventus när Ronaldo kom? Det var också ganska liksom givet att
ganska givet.
Här har du 7. Nej, men han gick ut och sa det. Jag kommer inte ihåg exakt vem det var, men som då sa men det här är 7. Inget att snacka om. Nej, men jag tycker ändå det syntes på Zlatan att han mår ju inte jättedåligt när han får frågor om just den här yngre generationen som har haft honom som idol när de har vuxit upp, och att det är en stor sak för dem att Zlatan nu är tillbaka och att de här ska då mixas i ett omklädningsrum i ett lag och uträtta saker tillsammans. Det måste vara jävligt flummigt. Det är en sak med spelare i Milan, det är väl klart att Leao och Tonali och Theo Hernandez och yngre spelare i Milan, såklart vetat om Zlatan Ibrahimovic även när de har vuxit upp, men kanske inte på samma sätt som då svenska spelare haft honom som kanske enda idol.
Jesper Karlsson pratade ju om det i holländsk media, även om du såg intervjun.
Mm, jag såg.
Noterade du det? Alla noterade, höll jag på att säga. Noterade du det jag noterade?
Som Pileby noterade.
Gjorde Pileby också.
Det fanns en liten holländsk brytning på engelska.
Ja, det var han inte ensam om i så fall och uppmärksamma. Ja. Det fanns en holländsk brytning.
Ja, nej, men han,
speciellt när han ska säga Young och han säger Jong.
Is he your idol since you're three, four, 5 years old?
Yeah, now I'm gonna play with him, so I'm not gonna say too much. But yeah, I've looked at him since I was young.
Han vittnar i alla fall om det, att det är otroligt stort för den här generationen att Zlatan är tillbaka. Då. Ja,
herregud, fan, tänk dig själv. Han är 20 år äldre än de här killarna.
Mm. Ja, det är
Kulusevski och ligan.
Ja, det är sanslöst alltså. Sista grejen, det är väl ändå värt att ta upp, det är det här med lagkaptensfrågan. Zlatan svarar ju själv först att Andreas Granqvist är lagkapten. Det är inga konstigheter och jag ska inte ha någon bindel. Jag tycker att han också kan backa upp det snacket med hur det har sett ut i Milan.
Exakt.
Alltså Alessio Romagnoli i all ära, hade Zlatan velat ha det på något annat sätt så hade han säkert kunnat rycka den där binden. Men Romagnoli har varit kapten sen Zlatan kom. Och det har inte varit
Tomori kom och petade Romagnoli.
Ja, exakt. Men inte ens då så tog ju Zlatan binden, utan då är det Donnarumma som har tagit den. Mm. Jag tror att Zlatan gör klokt i att inte hålla på och liksom ge sig in. Det spelar ingen roll längre. Symbolvärdet i att ha lagkaptens binden är inte lika stort nu som det var 2009 när Erik Hamrén tog över och han skulle bygga sitt hela landslag.
Jag ska trygga vem det är som är ledare ute på den där planen alldeles oavsett. Det är väl bara kolla på Milan fight och det kommer se likadant ut när Sverige spelar.
Ja, men det som sticker ut här, det är väl att Janne ändå öppnar för att kanske inte den här samlingen. Mm. Andreas Granqvist är ju förvisso med men inte tänkt att spela. Dock så har ju Janne gått runt på lite andra lagkaptener, Sebastian Larsson, ja, Albin Ekdal, Marcus Berg och så vidare. Den här samlingen, ja. Mm. Sen så säger han det, men framöver det är väl klart att det eventuellt finns en lagkaptensbindel på Zlatans arm. Så att, det är tydligt att den här fredspipan är rökt hela vägen ner till sista tobaksstråt. Alltså, det är spännande jävla tider vi har framför oss. Mm. Och jag tycker även att det finns så mycket oproblematiskt i form av speltid också den här samlingen, i och med att motståndet är vad motståndet är. Det är tre matcher och allting handlar om att optimera saker och ting inför EM. Så att, alltså, om nu Zlatan inte skulle starta en av matcherna, det kommer inte bli något problem kring det. Han kommer starta minst en av matcherna i VM-kvalet. Förmodligen så kommer han göra mål i och med att motståndet är vad motståndet är. Alltså Georgien, det är ett av de sämsta landslag jag sett senaste 10 åren.
Ja, det är riktigt dåligt, oavsett vem det är som coachar.
Kosovo är väl en starkare motståndare än Georgien.
Oh.
Men ser man problem...
Det är ett landslag lite på uppgång, men Kosovo kommer inte bli ett landslag att räkna med.
Nej, och ser man problem på horisonten inför Kosovo, då kanske man inte har riktigt rätt mindset. Nej. När man ska möta Spanien i en EM-premiär om mindre än 3 månader. Så att, jag är ruskigt jävla laddad på det här. Det ska bli kul också och höra allt snack från övriga spelare hur de här dagarna är och har varit.
På ett sätt kommer det bli kul, Gusten. Men på ett sätt så kommer det bli lite jobbigt, för det kommer tjatas så jävla mycket om Zlatan med alla spelare. Så att allt fokus kommer liksom handla om hur är det att spela med honom, vad gjorde han på träningen. Så jag tror att det kommer gå ett par, tre dagar, sen kommer du vara less på det. Och då kommer du bara vilja se honom spela fotboll. Alltså det här klassiska. Sluta prata, ut på planen. Nu vill man se det svenska landslaget. Gulo.
Men jag fattar fortfarande inte att ingen hade sinnesnärvaron och slänga upp handen och bara vänta. Zlatan, vad var det som hände nu? Berätta. Vi ser att du blir väldigt tagen och känslosam här. Utveckla. Alltså, jag kan inte släppa det.
Nej, det håller jag helt med om. Men som sagt, vi har ett par veckor av landslagsfotboll här. Jag ser fram emot att se honom ute på planen med den svenska gula landslagströjan.
Vi är denna vecka sponsrade av K-Rauta. Det är badrumsveckor. Det är väl kanske på sin plats, Thomas, att du påminner alla om hur snett det kan gå med en badrumsrenovering.
Ja, herregud.
Om man inte gör det ordentligt.
Ja, herregud. Jag fick ju på riktigt alltså knacka upp hela mitt badrum. Då hade man gjort allting. Man hade satt våtrumsgips och vad är det man gör? Man fuktspärrar hela badrummet.
Fuktspärr känner jag igen.
Ja, det är viktiga grejer. Hur som helst så kommer man då till det viktigaste momentet. Det är när man ska sätta dit golvbrunnen. Det är där hålet är. Det är liksom där fukt kan komma in. Ah, den blev upp och ner, Gustav. Så du bara knacka upp hela badrummet.
Jag törs lova att om man tar hjälp av Coreoutas projektplanerare så kommer man inte få sin golvbrunn placerad upp och ner. Coreouta hjälper till med allt från de här större renoveringarna till kanske lite inredningstips, och därför är det väl extra lägligt att det är upp till 25% rabatt på just badrumsinredning från Hafa, Nor och Svedbergs och Scanbad.
Passa på att gå in på deras Instagram och få lite inspiration. Gå in på coreouta.se, dundra in i ett varuhus. Vi säger stort tack till Coreouta för att ni är med i Toto Balotto.
Kitos.
Vi är sponsrade av Telia och de har ett sportpaket, Gusten, som heter Duga.
Verkligen, detta prisvärda tv-paket i Sveriges bästa tv-tjänst består av C More Premium och V-Premium för endast 499 kronor i månaden.
Och då får man ju väldigt mycket internationell fotboll och väldigt många ligor. Framförallt så får man de bästa ligorna, de man vill följa, eller hur, Gusten?
Man får La Liga, man får Serie A, man får Premier League, man får Champions League, man får Bundesliga, men man får ju även Svenska Cupen.
Wow!
Och ordinarie pris för det här är alltså nästan 1000 spänn i månaden, 968 kronor i månaden. Det här är alltså nästan exakt en halvering av det priset, och då ingår ju dessutom Play-tjänsterna Telia Play, Viaplay och C More, där det finns utöver all härlig fotbollsserier, filmer, dokumentärer och så vidare.
499 kronor i månaden. In på telia.se/sport. Ni måste skaffa er det här paketet om ni frågar oss. Och Gusten, jag vill slå ett starkt slag för Telia Play. Det är en otrolig tjänst. Man kan kolla på tv i sin mobil eller på datorn, eller för all del om man vill liksom streama upp den på tvn. Alltså, det är en supertjänst.
Det här backas ju upp av att Telias tv-tjänst har Sveriges nöjdaste digital-tv-kunder enligt SKI de senaste 6 åren. Så att du verkar inte vara ensam i den här ringhörnan.
Allt detta alltså för 499 kronor i månaden. Telia.se/sport.
Vi säger stort tack till Telia för att ni är med och möjliggör Toto Balotto.
Stort tack. Ska vi backa bandet då? Som vi gör på måndagar och kika på den europeiska fotbollen. Vad det är som har hänt?
Ja, precis. Speciella förutsättningar. Vi brukar ju vara igång med bandningen tidigt måndag förmiddag när allting är färskt i minnet. Idag ville vi skjuta upp inspelningen i och då med Zlatans presskonferens. Det är dock landslagstider så att det kommer inte vara speciellt mycket fotboll ikväll och så vidare. Det var ju en helg präglad av just avgörande Europaspel tisdag, onsdag, torsdag. Således väldigt komprimerat till söndagen igår. Det var liksom, jag vet inte, väldigt rubrikfri lördag. Det var Brentford som slarvade igen. Det störde oss som fan. Mm. Toto-trippen sprack direkt hemma mot Nottingham. Brentford hade lägen att göra 2-0 flera gånger om. Väl vid 1-1 så borde de ha tagit ledningen igen. Sen så gjorde ju City sitt jobb och Milan sitt igår. Men vi gnuggar vidare med våra Toto-tripplar borta hos Betsson. Vi är inga mil ifrån de gånger vi bommar. Men skit i det nu. Vilken söndag det var. Vilken insats Barcelona stod för borta mot Real Sociedad igår kväll.
Ja, som de har vaknat till liv. Det var liksom som att, eller hela säsongen har varit lite som att det är stämningen i klubben, det som händer i styrelserummet har liksom gått hand i hand med prestationerna på planen. Så när Laporta kom in och det började bli lite positiva vibbar kring Barcelonas framtid, han hade till och med börjat prata om att investera pengar trots de här skulderna. Det är som att hela Barcelona har vaknat. Messi har blivit Messi igen och hans lagkamrater runt honom ser bra ut. Griezmann gör dundermål och ja, men det är som att det är harmoni plötsligt i Barcelona. Vi pratar ju inte ens om Ronald Koeman och ledarstaben längre.
Nej,
Henke Larsson med.
Ja, Henke Larsson är där.
Han är där. Alltså.
Ja, han är där.
Helt otroligt. Alltså, har du läst någonting om Henke Larssons liksom insats i Barcelona, som vad han nu har för roll? Vad har han för roll officiellt?
Han är väl inte assisterande utan han är någon slags hjälptränare.
Okej.
Men han är ju en av två som Koeman då liksom tog med sig. Så jo, att det är ju mer än bara någon marginaliserad hjälptränare.
Det är inte hör någonting.
Men han är inte officiellt assisterande tränare. Om Ronald Koeman skulle vara avstängd så är det inte Henke som står i tekniska området, utan då är den här andra. Ja, men jag håller med dig, det är väldigt tyst för att vara Henke Larsson i Barcelona i svensk media.
Och det är väldigt tyst nu om tränarna, framtiden för Ronald Koeman. Messi verkar ju till och med bli kvar i Barcelona. Alltså för 2-3 månader sedan. Då kändes det som 0% sannolikhet att Leo Messi skulle fortsätta spela fotboll i Barcelona. Jag såg nu uppgifter om att Haaland mer eller mindre skulle vara klar för Manchester.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Manchester City. De gör ju liksom inte värvningen Haaland och Messi.
Nej,
det är det lite som att de har gett upp Messi och så går de på Haaland istället.
Nej, men vi får väl se vad det blir av Haaland, men det är väl klart som vi har nämnt här i flera avsnitt i rad att alltså med Barcelonas ekonomi så ser inte det funka, och jag tror att Barcelona som klubb gör rätt i att investera de pengar som finns i Lionel Messi, för jag tror att symbolvärdet i det, slagstyrkan i det, signalerna det sänder att ha kvar Messi i ytterligare ett par säsonger tills han väl hänger upp skorna i björken, det tror jag är ett jävligt klokt val. Och man ser ju, herregud, vilken peak han är inne i. Jag säger inte att han är bättre än någonsin, men målen Messi gör, så som han flyter fram igen, hur han driver det här laget, det är faktiskt oerhört mäktigt att beskåda. Så igår så är det en insats som jag tycker verkligen sticker ut den här Barcelona-säsongen. Det är nog deras bästa insats över 90 minuter. Messi är riktigt bra, men laget är ju, som du säger, nu börjar det haka i varandra. De Jong som mittback, vilket jävla genidrag. Och ja. Ytterback i det här 3-4-3 med Serginho Dest på ena kanten och Jordi Alba på andra kanten. Jordi Alba som, hur osympatisk och svårälskad han än är, han har ju så jävla många underliggande siffror.
Måste man helt enkelt säga det när man pratar om Jordi Alba?
Nej, men det säger man inte alltid när man pratar om
Jordi
Alba.
Jo, jag tycker fan man alltid gör det.
Men jag brukar göra det i och med att jag tycker att han är en liten gris.
Jo.
Men jag tycker också att han är en av världens absolut bästa ytterbackar och en av världens absolut bästa spelare på sin position. Kanske rent av är han en av världens mest underskattade spelare. Men Serginho Dest har jag verkligen tagit till mig å det grövsta. Jag läste något kort säg här från Hassan Salihamidzic, alltså sportchefen i Bayern München nyligen, som sa att Serginho Dest, det var våran drömvärvning. Alltså det var våran transfer target nummer ett. Och jag trodde inte att det var på den nivån, att världens bästa klubblag Bayern München hade honom högst upp på önskelistan. Han hamnade i Barcelona. Han tyckte inte jag stack ut speciellt mycket under hösten och vintern, men nu på senare tid, vilken utveckling, alltså vilken spelare.
Återigen en av dem, ni som inte har koll, en av dem från det amerikanska undret som är födda runt 2000.
Och så Pedri då, som hämtades in från Segundan till i år. Jag uppmärksammade honom på riktigt för första gången i El Clasico när han hux flux fanns med i den startelvan. Så snorung som han är. Idag är han uttagen i A-landslaget och jag tror Pintorp berättade igår att han på mindre än 1,5 år har gått från spanska U17-landslaget till då A-landslaget, och det är väl favorit på att han startar mot Sverige i Europamästerskapen om mindre än 3 månader. Och han är ju en av de spelarna som har fått mest speltid i det här Barcelona. Han går otroligt bra för dagen. Han ser ut som någon slags korsning mellan Iniesta och Xavi. Alltså det är, vilken spelare Pedri. Alltså det är häftigt att se, men det är ju en toppstrid i La Liga som är... Jag är så jävla glad över att Simor har den rättigheten och att den här våren blev som den nu kommer att bli. Att det inte var dött och begravet för en och en halv månad sedan när Atletico Madrid ledde med 11 poäng och en match mindre spelad och allting kändes klappat och klart. Mm. Nu är det ju en sån infernaliskt spännande trehästars kamp vi ska få vara med om.
Mm. Ja, men det är svårt att sticka in, Gusten. Folk tycker att jag avbryter det hela tiden, men du liksom går ifrån ett ämne hela vägen bort till att det blir en infernalisk kamp. Jag vill bara säga någonting om Pedri, för jag tycker det var intressant att du nämner honom som en så pass bra spelare. Du minns ju, ibland måste man backa bandet. Du minns ju hur värvningen gjordes och hur omvärlden liksom såg på värvningen av Pedri från Las Palmas till Barcelona. Det var ju helt i skymundan av allting annat. Det var ingen som knappt uppmärksammade den här värvningen.
Ja, men det var, alltså, tänker inte du på Trincao-värvningen?
Nej, jag tänker på Pedri-värvningen.
Okay.
Trincao också, visserligen, men Pedri var precis likadan.
Ja, men för Trincao hämtades ju ändå under mer pompa och ståt och för större peng. Pedri, jag vet inte vad någon hade för förväntning, om jag har förstått
det. Men det är ju det jag menar. Ingen hade någon förväntning. Man kollade på Pedri-värvningen och kände bara, jaha, fan är det där för gubbe som de presenterar som står och kickar ner på Camp Nou?
Ja, men jag noterade inte ens det.
Jag ser ju det. Ja, fast ingen noterar det.
Fast jag tror att du tänker på Trincao-värvningen.
Nej, jag tänker 100% på Pedri-värvningen. Vi pratade till och med om det i Toto Balotto.
Okay. Så här,
ingen bryr sig ens om att Barca har värvat en spelare. Och nej. sen vad han utvecklats till. Hur pratar du om honom idag? Hur viktig är han för Barcelona idag? Alltså de här spelare som man inte ens höjde på ögonbrynen åt när han värvades. Han hamnade helt i skymundan. Den typen av värvningar, alltså, ska ju också läggas på plussidan hos den sportsliga ledningen. Det är så jävla lätt att hela tiden fokusera på de stora klubbarnas stjärnvärvningar och vad de gör rätt eller vad de gör fel i stjärnvärvningarna. Men titta på Pedri.
Mm. Nej, och sett till den ekonomiska verklighet Barcelona står inför så tror jag att Pedri blir det ypperliga exemplet på hur Barcelona också kan gå framåt. Det behöver inte vara 1,1 miljard för Dembélé, det behöver inte vara 1,3 miljarder för Griezmann eller 1,5 miljard för Coutinho, utan det går att vaska guld i segundan i Las Palmas för 5 miljoner euro med lite klausuler och bonusar som över tid, ifall det slår väl ut, kanske landa på 15-20 miljoner. Alltså Pedri är ju en värvning som Barcelona kanske har gjort, jag vet inte, 2, 3, 4 stycken av senaste 10 åren, mig veteligen. Det har ju varit spelare som har kommit upp från La Masia eller spelare som har kostat minst en halv miljard. Det är ju så Barcelona har bedrivit sin verksamhet. Det här tyder ju på
därför att, sticker ut.
Ja, det här tyder på att det finns fler vägar att gå för även de största,
ja,
drakarna
där ute. Och att den sportsliga ledningen inte bara ska bedömas på liksom vilka pengar man har spenderat på stjärnvärvning eller vad är han värd idag? Tycker du att han platsar i den spanska EM-truppen, Pedri, idag?
Ja, jag sa ju det. Han är ju nyligen uttagen.
Exakt,
och det är väl ganska mycket
som, ska du ta med honom?
Ja, alltså det är väl ganska mycket som tyder på att han kommer gå rätt in här i startelvan och starta mot Sverige. Så att alltså, givet åldern, givet klubben han gör det i, det är väl svårt att, det är väl svårt att sätta någon slags avkastningslapp på honom efter ett knappt år. Men jag vågar nog påstå att Barcelona har för första gången på länge lyckats med majoriteten av sina värvningar kontra många, många tidigare säsonger. Mm.
2002, alltså 18 bast, det är helt otroligt.
Mm. Var det någonting annat som stack ut för igår? Neymar var tillbaka för PSG när de hade en riktigt bra dag på kontoret. Borta slog Lyon samtidigt som Lille förlorade hemma mot Nîmes, så att nu är man tillbaka i toppen. Men det känns ju som att det är det som sker efter landslagsuppehållet här mot Bayern München som det mesta handlar om. Jag vet inte liksom hur stor vikt man ska lägga vid om nu eventuellt PSG skulle missa ligatiteln. Allting bedöms väl ändå av vad som händer i Champions League.
Ja, men det här var ju andra chansen de fick när Lille torskade och ta över serieledningen. Så uppenbarligen så har vi att göra med en bajsa på sig vad det gäller Lille. Alltså de torskade, PSG lyckades inte ta 3 poäng och sen så torskade de igen. Alltså det kan man inte göra 2 gånger i rad nu när tåget ska gå. Och det tycker jag är ett tydligt tecken på att PSG kommer ta det. Jag tror att de kommer vinna med 6 poäng i slutändan. De kommer gå rent mer eller mindre.
Jo, men håll med mig om att oavsett vad som händer i ligan så är det ju Champions League som bestämmer huruvida PSG har haft en bra eller misslyckad säsong. Om nu PSG skulle åka ut mot Bayern München i kvartsfinal så tror inte jag att ännu en ligatitel hade tagit säsongen till lyckad.
Absolut.
Så att lite skitsamma är det ju, kan jag känna, för PSG i det här stadiet efter finalen i fjol framförallt, att ja, men nu är det den där bucklan som gäller.
Ja, men det är otacksamt att vara PSG, för du förväntas hela tiden vinna och ska vinna. Med de enorma jävla resurser de lägger, om du ska jämföra med Lille och Lyon, även de stora klubbarna, Monaco. Fan, har hänt med Monaco egentligen? De ligger ju ändå fyra i ligan, säger jag här.
De har ett otroligt
Stefan Jovetic singlar in bollar lite till höger och vänster.
Ja, Kevin Folland.
Kevin Folland är där och snurrar. Det är...
Cesc Fabregas.
Ja, exakt. Men vilka ska egentligen ta upp kampen med PSG? Alltså det finns ju inget lag egentligen. Så att det är som du säger, det spelar ingen roll. Man ska bara vinna ligatiteln. Torskar man den, då tror jag dessutom att man rycker lite på axlarna. Ja, men då tar vi den nästa år då.
Det var ju precis det jag konstaterade. Då är vi på samma, ja, på samma sida där i alla fall.
Samma här, men jag sitter samtidigt och kollar på Bundesliga. Är du med?
Mm.
Och ser att Bayern nu har 4 poäng ner till Leipzig.
Jo, men den ligatiteln, den delade vi ut i samma sekund som Sabitzer konstaterade att vi kommer inte kunna hämta in det här på Bayern München. Jag tycker faktiskt dock att deras insats i första halvlek, eller de 20 minuterna de följer upp utvisningen på Alphonso Davies i lördags med, det är bland det värsta jag sett. Alltså, så som de bara... Oj, okej, en man mindre redan i 10:e minuten. Vi har 0-0 och det är ju faktiskt lite småtajt fortfarande här i toppen. Nu får vi växla upp. Stuttgart, det är inte världens bästa lag, men det är ju långt ifrån världens sämsta lag. De tror jag ändå känner att kanske ändå, här kan vi nog störa Bayern. De har spelat Champions League i veckan, hade ett bra lag mot Lazio och så vidare. Ja, men det kan nog gå. 20 minuter senare står det 4-0. Mm. Och då är det som att Bayern München inte har, de har inte ens petat i fyrans växel. Det var läskigt att se den jävla gasningen de gjorde i en kvart 20 minuter efter det där röda kortet.
Kan inte du känna när du kollar på en sån match att det är så jävla stor skillnad rent fysiskt mellan spelare? Att Bayern München spelar så jävla mycket snabbare och att det är det handlar om i slutändan. Självklart så är det alla välskolade i Stuttgart och de har sina spetsspelare. Men som att det är två olika nivåer verkligen och hur det kan vara det på den absoluta toppnivån i Bundesliga, i Serie A, i franska ligan. Så jävla, det är fysiken det som är den stora skillnaden.
Ja, och inte bara snabbare utan starkare överlag, och det är väl någonting som visuellt har präglat Bayern München senaste åren. Man har ju sett spelare komma dit med en fysisk uppenbarelse och bara efter ett halvår, ett år, så är det någonting helt annat. Coutinho kom dit på lån från Barcelona. Ett halvår senare så var det var nog både 5 och 6 och 7 kilo muskelmassa mer. Lewandowski ska vi inte prata om. Leon Goretzka. Alltså det har ju varit fysiska förvandlingar på många spelare. Den enda som har klarat sig undan liksom den uppenbara fysiska förvandlingen är Thomas Müller. Han ser liksom exakt likadan ut fortfarande som han gjorde för 10 år sedan.
Bondpojken Müller. Men du kommer ihåg för 20 år sedan när man pratade väldigt mycket om Milan Lab. Mm. Det var grunden till framgång i Milan.
Ja.
Har du läst någonting om Bayern München?
Nej, men det är väl det som har antytts, att vad är det de gör egentligen där borta? Jag försöker inte antyda några oegentligheter.
Eller?
Men är det någonting som genomgående har uppmärksammats kring Bayern München de senaste åren, så är det just vilken oerhörd jävla fysisk förvandling spelarna gör. Ja. Muskulärt, fysiskt överlag. De är ju snabba, de är starka som oxar. Det är otroliga atleter som Bayern München bygger sin fotboll kring. Men jag ser oerhört mycket fram emot den här reprisen av fjolårsfinalen här, Bayern mot PSG. För det känns som att nu är det den tyska maskinen mot PSG på sin absoluta topp när Neymar är tillbaka. Di Maria är förmodligen tillbaka. Alltså, vilken match det där blir.
Ja. Det är otroligt.
Vad säger de övriga kvartsfinaler som lottades i fredags? Porto mot Chelsea, Manchester City mot Dortmund och Real Madrid mot Liverpool.
Ja, men det är ganska öppet ändå. Alltså, nu var det inte några stora skallar som gick vidare. Och det är Porto då, det är drömlotten i det här. Men jag ser det som ganska öppet. Jävligt många roliga matcher. Sällan sett fram emot kvartsfinaler så mycket som jag gör nu. Det kanske är att man glömmer bort hur man känner tidigare år. Men jag är jävligt svårt att placera semifinallagen.
Även fast Porto givetvis fick se som drömlott för alla, så tror jag ändå att Porto är ganska nöjda med att de fick Chelsea.
Ja.
trots att Chelsea har sett ruskiga ut här under Tuchel, och jag tycker insatserna mot Atletico Madrid är hatten av, och man ångar på i ligaspelet, i kuppspelet, man är fortsatt obesegrad, man ser snuskigt stabila ut bakåt. Tuchel har bara vispat till med trollspöt på spelare som Rydiger och Kanté och Marcos Alonso. Alltså, jag vet inte riktigt vad det är som har hänt, men jag tror nog ändå att Porto, stärkta av insatserna mot Juventus, känner att vi inte är chanslösa här.
Ja, men det är de ju inte heller, verkligen inte. Nej, men sen är det ju den stora rubriken efter kvartsfinalerna. Alltså ett lag som har misslyckats den här säsongen, eftersom allting kommer bedömas på det. Vi var inne på det med PSG, men alltså Bayern och PSG lever ju mer eller mindre samma verklighet i sina ligor, att de förväntas vinna, och nu möts de redan i en kvartsfinal. Och det otacksamma i att bli bedömd efter det, men så är det. Mm. Så åker man ut i kvartsfinalen, även om det är mot Bayern München eller tvärtom då mot PSG, så får inte fiasko, får inte säsongen ses som, men snudd på.
Jag har en märklig känsla i kroppen att man liksom har checkat ut från Klopps Liverpool. Man har börjat stänga ner dem. Man har börjat liksom utgå från att de kommer choka. Jag tycker ändå att de här insatserna mot Leipzig i åttondelsrundan tydde på att det finns ett fokus, det finns ett driv kring att här lever allting. Mm. När Manchester City i januari sprang ifrån där och avståndet blev för stort och skadorna hopade sig för hårt för Liverpool, då tror jag att det var ganska svårt för dem att ladda om till att okej, nu ska vi slåss om att nypa en Champions League-plats. Då kanske botten bara rasar ur och så lägger man ett par matcher hemma mot sämre motstånd. Men i Champions League så tror jag att de själva känner att vi har fortfarande ett slagkraftigt lag som kan gå hela vägen. Vi gjorde det för bara 2 år sedan. Jag är helt övertygad om att Liverpool blir att räkna med. Det är inte bara för Real Madrid att knäppa med fingrarna och städa av dem.
Nej, och sen har vi inte Real Madrid världens bästa säsong heller. Alltså, kolla på dubbelmötet mot Atalanta. Visst, det är ingen snack om saken efter 180 minuter. Men Atalanta
de får ju serverat i Bergamo också med det där röda kortet.
Ja, nej, men exakt. Och man förstår Gasperinis ilska och allt det där. Men Real Madrid har inte sin bästa säsong, Liverpool är inte det. Jag har en konversation på Twitter, DM här, med en pastor. Dessutom seniorpastor, Gustav, som heter Patrik. Och han är då helt övertygad om, verkar det som, han är Liverpool-supporter ska jag säga. Okay. Att Liverpool kommer vinna Champions League. Han vill ha ett bett, pastorn, om en lunch om Liverpool vinner CL eller då tvärtom. Så att jag ska bjuda honom på en lunch om det är så att Liverpool vinner. Nästan, så jag hoppas lite på att få till den här lunchen.
Han måste ju gå dock någon slags snabbkurs i hur man sätter rimliga linjer för varandras olika sidor om det här bettet.
Nej, men han skrev den 8 februari, 42 poäng kvar att spela om. Att sätta City som segrare redan, nja. Inget är klart, med välhälsning Klopp Putte, för han är lite lik Jürgen Klopp också. PS, City, Liverpool, Chelsea, Leicester, my prediction. Sorry man, det är över, skrev jag då, som svar på det. Och sen så fick jag då bjussar du paston på lunch om Liverpool vinner CL. Och om man då tänker tillbaka på hur vi har sett på Liverpools framtid från februari och hur vi ser på det nu, så kan man kanske lyssna på mig.
Ja, jag tror nog att du sitter helt okej på det där bettet. Men jag vill vara tydlig med att
problemet för Liverpool är att de måste göra lite det Barcelona har gjort i ligan. Alltså, de måste hitta sig själva igen. Och jag ser inte att de har 20% till att hitta den här säsongen. Eller?
Nej, men jag tror att de har bättre möjligheter att hitta sig själva i Champions League än att de kan vända på någon stek i Premier League.
Absolut.
För att där är det titeln som är intressant. Det är svårt att ladda om och börja slåss om Europaplatser. Men i Champions League så lever allting fortfarande. De vet att de spelar Champions League om de vinner den turneringen som regerande mästare. Så att, det är någonting med att man tenderar att glömma bort Liverpool lite.
Ja, jag vet, och jag menar inte att Liverpool inte har en chans. Men däremot när man ställs mot Bayern eller PSG, eller för all del Manchester City, så bra som de är nu, så tror jag att de måste de liksom... Du pratar om treans växel, då måste de gå från tvåans växel till fyran, nästan femmans växel, för att de ska ha en chans. Och det, alltså den formen måste man hitta i ligan.
Sen har vi ju då Manchester City mot Borussia Dortmund. Det känns väl som att det här blir en enda lång audition då för Erling Haaland att nästa säsong dra på sig centertankströjan i Peps City. Mm. Jag kan absolut se Borussia Dortmund över de här två matcherna både göra ett och två och kanske tre mål. Men hur många mål Dortmund än gör så kommer City hitta en lösning på hur man gör fler och tar sig vidare. För att så som City ser ut för dagen, så stabila de är att de har inte bara 12, 13, 14 spelare att gå runt på utan snarare 20 spelare att gå runt på. Och det är svårt att singla ut den bästa elva. Det är svårt att singla ut på vilket sätt Manchester City enklast vinner fotbollsmatcher. Om det är med en defensiv prägel eller om det är att gasa och liksom snitta någon i halsen och trycka på. Det finns liksom alla olika verktyg i den där lådan. Jag twittrade om det i lördags också när Ilkay Gündogan återigen var tungan på vågen och avgjorde en match. Att, alltså så som Pep Guardiola har utvecklat vissa spelare. Vi pratar om Koeman, att han till slut har fått snurr på Barcelona. Alltså så som City ser ut nu under Pep Guardiola. Jag vet inte. Jag tror man får gå tillbaka till liksom Barcelona för 10 år sedan för att hitta ett Pep Guardiola-lag som ser bättre ut, som
jag
är
vet,
mer slagkraftigt och vägvinnande.
Sett så här, inte så här bra ut, men de har sett bra ut och ändå inte lyckats prestera i Champions League. Alltså det måste man också ha med sig. Jo, sen ska det sägas kring Liverpool också att om de nu skulle brotta ner de galaktiska marängerna från Madrid, då får de möta Porto eller Chelsea. Så de har ju hamnat på rätt sida trädet.
Verkligen, och detsamma gäller ju Real Madrid. Alltså det är ju
just nu, också där.
Ja, men alltså, just nu så skulle jag säga att laget att spela final, det är väl lägst odds på Real Madrid just nu.
Ja.
Sett till vad de andra lagen har för motstånd i semifinalerna.
Mm. Och samtidigt en jättemöjlighet då för Liverpool att ta sig dit. Och då vet vi, då är det 90 minuter i maj. Och hur fan ser de här lagen ut i maj? Det har man ingen aning om i den här snabbföränderliga fotbollen.
Men det vore ju alltså så jävla mäktigt med City mot PSG eller Bayern i semifinalen. Ja, som det då kommer liksom bli så länge City gör sitt mot Dortmund. Nej, men jag
påminner om att jag har sagt PSG vinna alltihopa. Och jag säger det fortfarande.
Och jag fascineras över denna Ilkay Gündogan som upplever en utveckling som fotbollsspelare vid 30 års ålder som jag inte kan... Jag kan inte All minnas pep. En spelare ta såna kliv som... Ja, men, som spelare så sent i karriären.
Ja, men det är väl allt cred till Pep där.
För det här är inte någon Luca Toni-figur som är en late bloomer och som fram till 25-26 års ålder hade harvat runt i Serie B och lägre divisioner. Utan det här är ju en spelare som har spelat toppfotboll på europeisk nivå i 10 års tid, sedan han var 20 bast. Men nu, som 30-åring, har han alltså bombat in 13 mål de senaste 3 månaderna. Han har aldrig gjort mer än 6 mål på en hel säsong tidigare. Han avgör matcher för kanske Europas ett av 3 bästa lag i alla fall. De stormar mot en kvadruppel och han är i skuggan av Sergio Agüeros skadeproblematik, Kevin
han
De Bruyne.
Han är deras nya bomber.
Nej, men han är ju deras liksom symbolspelare som är verkligen posterboy för den här säsongen. Det är inte Sterling, det är inte Kun Agüero, det är inte Kevin De Bruyne. Kanske att man ska liksom lyfta fram någon slags kollektiv defensiv, men hur kul är det? Cancelo ska väl vara någon slags posterboy också för Pep Guardiolas utveckling som fotbollstränare och matchcoach och taktiker med de här inverterade ytterbackarna som går in och spelar centralt. Men där har han ju varit och kladdat förut med Lam och så vidare. Så att det är inget jättenytt.
Om man ska plocka ut en symbol för Peps storhet efter hans tränarkarriär så kanske det är förvandlingen av Gündogan. Som är, liksom, du pratar om posterboy, men den stora symbolen för vilken jävla supertränare han är. Ja. För det där har vi ju, det har vi pratat om tidigare. Han har gjort Sterling till en superspelare. Nu kanske inte han har sin bästa säsong i karriären. Men det som du nämner, det finns ju jättemånga exempel på Peps storhet. Men kanske är det Gündogans förvandling då, som är det yttersta exemplet. Och det är han som får bli posterboy för Pep Guardiolas storhet som tränare.
Ja, nej, ja det kan jag absolut tillstå. Jag är oerhört jävla imponerad av Pep Guardiola. Det tåls att sägas en gång till.
Det är fantasins priser på spelarna när man hittar tränarnas storhet.
Innan vi rundar av, Juventus Benevento 0-1. Jag tycker, utan att kunna själv liksom bekräfta eller dementera, att Jesper Husfeldt uttryckte det ganska coolt i liksom stunden, att det här är det största som har hänt i Beneventos klubbhistoria. Det vet jag inte. De kanske har någon merit från 50-talet eller 70-talet eller 90-talet.
Största innan var ju att de gick upp i Serie A.
Exakt, så det är väl rimligt att anta att Husfeldt är rätt på det här. Men det är, enligt mig i alla fall, den största resultatknallen den här säsongen i Serie A. För man ska komma ihåg att alltså Juventus hade inte gett upp titeldrömmen. De ställde ut allt de hade tillgängligt. Dybala fortsatt skadad, men på plan finns Chiesa, Ronaldo, Morata, Kulusevski, Arthur och Rabiot. Och de kan inte tappa en enda poäng om de har tänkt att bråka med Inter om den där ligatiteln. De är ute ur Champions League, de är redan i Coppa Italia-final. Det fanns liksom ingenting annat. Och så lämnar Benevento med alla tre poäng. Detta efter då att president Agnelli stått och poserat med en tröja tillsammans med Cristiano Ronaldo inför matchen. Där det då alltså uppmärksammas att han nu står på 770 karriärsmål. Men det är inte Ronaldo i bokstäverna ovanför siffrorna, utan det är GOAT. Det blev liksom som ett extra lager av ironi till att man då torskar hemma mot Benevento med 0-1.
Ja, men framförallt så gör ju den här matchen två saker. Den gör någonting för Gaich som avgör, den här unga argentinaren. 20 bast, kom till Benevento från Ryssland, va?
Det vet jag faktiskt inte. Jag tror han har fastnat vid att han heter Adolfo.
Adolfo Gaich låter som en så här gammal tysk argentinare.
Jo, men är det inte ganska många utvandrade tyskar?
Italienare
i,
och tyskar.
Argentina.
Italienare och tyskar. Men i alla fall så blir ju det här på något sätt hans visitkort till sommaren. Han kommer ju gå till en större klubb och han har ju mer eller mindre tack vare det här målet karriären liksom räddad med stora kontrakt. Och sen är det ju ytterligare, på tal om att då ha ett visitkort med sig och så ska det stå någonting på det, så är det ju Filippo Inzaghi som inte vinner alltså på 11 matcher, och så har man Juve hemma och segrar med 11-0. Och det, jag tycker att det finns så mycket i det ledarskapet, att dels gjuta mod i spelarna, alltså det klassiska ledarskapet, att få dem att tro på det, men sen så också att taktiskt manövrera ner Juventus och nolla dem efter 11 matcher utan vinst. Det tycker jag också på något sätt, så här, det här gör att Filippo Inzaghi kommer också gå till en större klubb, och det gör att jag tror på honom som tränare i framtiden. Jag tror på honom tillbaka till Milan någon gång. Han skulle till och med kunna ta ett Juventus i framtiden.
Men vart landar du någonstans då kring den här tröjan som Agnelli och Ronaldo står och poserar med? Ja, jag hade problem med den.
Ja, men jag har alltid problem med att man ska stå och posera med tröjor. Sen så förstår jag att man gör det och att man ska göra det någonstans.
Det var som Vicky Blomé sa i studion igår, att väldigt många kritiska röster har ju höjts kring att Ronaldo har blivit större än klubben, och det kan det inte få vara.
Inte Juventus.
Exakt, så kan det inte få vara i en klubb som Juventus. När då presidenten trycker upp en GOAT-tröja och står och poserar med den, det är svårt att hävda att någonting annat sker här. Nej. Än att Juventus går med på att Ronaldo är större än klubben.
Nej, och det här är dessutom då i en tid där Juventus-supportarna för första gången har börjat kritisera, har börjat känna tvivel kring om pengarna faktiskt är värda att spendera på Cristiano Ronaldo. Och lite för nära in på uttåget i Champions League också, kan jag tycka. Han reagerade ju kraftigt, Cristiano Ronaldo, när han gjorde första målet efter uttåget, vilket jag också tycker var lite löjligt. Du gör det i Serie A, alla förväntas att du ska göra mål här. PSG, vi förväntar oss att ni ska vinna eran liga. Bayern München, samma sak. Och sen ska ni gå till final i Champions League också.
Att göra,
det är samma på spelarnivå för Cristiano Ronaldo. Att göra hattrick i Serie A, vi rycker på axlarna åt det, Ronaldo.
Exakt. Att göra hattrick mot Cagliari i matchen efter man har stått för en blek insats,
ingen förväntar sig någonting annat,
Champions League, det väger liksom inte upp.
Det gör det inte. Och därför är det lite för tidigt att prata GOAT och sen då dessutom åka på 0-1 där bak. Det går inte.
Kort bara, du följde matchen mellan West Ham och Arsenal igår. Det finns väl två beröringspunkter där. Om man bara kort ska börja med det positiva, så var det väl Martin Ødegaards bästa stund hittills och en match han behövde den här säsongen sett till hur snett han hamnade i Real Madrid. Han gick på lån till Arsenal, många höjde på ögonbrynen åt det. Han kanske inte har haft liksom kalasshow hittills, men han visar ju igår vilken jävla spelare han både är och kan vara för klubbar som, ja, men som kan ta bra många steg med honom i laget.
Ja, ja. Nej, men, framförallt så är han ju dirigent till upphämtningen. Han har ju en hockeyass som leder fram till kvitteringsmålet, är det vad Lacazette nickar in den.
Han har väl hockeyass i de flesta mål?
Ja, jag vet, men jag tycker att det finns någonting extra briljant med just den framspelningen ut på högerkanten och sen så kommer inlägget då. Han håller i bollen, han har så jävla bra timing när han ska släppa bollen, men framförallt så verkar han ju helt jävla omöjlig att ta bollen av. Ja. Alltså han hittar alltid någon liten touch precis förbi, han lyckas behålla bollen. Och nu ser han ju ut som han gjorde i Real Sociedad, men han gör det i Premier League, han gör det i Arsenal. Säga vad man vill om liksom, den spanska ligans storhet och att Real Sociedad överraskade positivt med honom och är ett ganska orutinerat lag. Men det slår ju så jävla mycket, eller det smäller så jävla mycket högre att göra det i Arsenal. Och helt plötsligt nu då, så vill ju alla Arsenal-supportrar ha honom kvar. Samtidigt som Real Madrid sitter på trumfkort här. Hur ska man hantera honom? Jag hoppas ju för hans framtid och för alla Arsenal-supportrar att han får vara kvar i Arsenal. För att det verkar inte finnas någon plats i Real Madrid för honom.
Men då det lite mer dystra spåret, det var ju att vilken jävla skitmatch det var.
Alltså, som match, och om man ser hur lagen då ställer upp på planen. Vem var det? Det var Rice, va? Som tog en coast-to-coast i typ 70:e minuten. Alltså, när Rice får bollen vid fötterna, då kan det inte vara målchans. I eget straffområde dessutom. Alltså det såg ut som att det var Pelé som fick bollen och bara röjde över hela planen. Gick inte att ta bollen av honom. Nej, jag vet inte. Det flänger för mycket i den här matchen för att jag ska tycka att det är intressant fotboll. Sen är det ju lite rock'n'roll och det är lite kul. Jag satt på kryssspel i den här matchen och tyckte att det var viktigt att Arsenal skulle komma tillbaka, så jag jublade ju med, rycktes med. Men lite objektivt sett på fotboll i den här matchen så är det två lag, två tränare som måste se över hur de ska ställa sina spelare ute på planen.
Va? Verkligen. Vi kanske ska stänga butiken med de orden från Premier League och London Stadium heter den, va? Numera saknar gamla fina Upton Park. Jag är faktiskt glad att jag hann besöka Upton Park innan den...
Grattis.
Jag vet fan om den revs, men West Ham flyttade i alla fall därifrån. Mm. Det är som sagt landslagstider som stundar. Ni vet att ni ser all VM-kvalfotboll på Simors kanaler. Ni ser dessutom Sverige-Estland med Gugge vid studioratten nästa vecka. Men det kommer ha hänt en hel del innan dess. Sverige spelar hur som helst mot Jorgen på torsdag 20:45. Jag misstänker att sändningen drar igång 20:00, men det finns ju faktiskt hur mycket fotboll som helst att vila ögonen på. Missa inte Pedri i Spanien, missa inte Italien mot Nordirland. Mancini laddar mot EM och sen så finns det ju liksom,
ja, men ur svensk
intresse, Polen spelar mot Ungern, Tyskland, Island.
Ja. Ja, men det är många sköna matcher. Jag tycker det nästan är det roligaste med de här kvalmatcherna, att se liksom hur de andra lagen ser ut. Speciellt nu när vi närmar oss ett EM. För det börjar bli läge att få saker och ting på plats, eller hur? Och dessutom så måste man ju börja spekulera i 23-trupperna. Alltså vi ska ju göra en EM-podd här som alltså, vi börjar sända i slutet på april. Och då ska det tas ut 23 trupper. Och det är många av de här större nationerna som har tagit ut ganska, ganska stora trupper också. Det finns stor möjlighet liksom för spelare att ta sig in här nu.
Vet du vad som dessutom drar igång i veckan? Och du behöver absolut inte skämmas ifall du säger nej här.
Nej.
Det är alltså U21-EM i veckan. Va? Är det minst puffade och alltså pushade
det
mästerskapet
vi var nere och kollade på i Tjeckien och Polen och alltihopa?
Jajamensan.
Det är mästerskapet.
U21-EMs gruppspel spelas under den här landslagssamlingsperioden.
Vilka är favoriter?
Det är ett mästerskap som fördelas på Slovenien och Ungern. Och deltagande länder är 16 stycken till antalet.
Sanslösa fördelningar för övrigt.
Ja, verkligen. Nej, men håll med om att alltså, de som har jobbat med marknads... delen av det här mästerskapet, de
har misslyckats lika dåligt som marknadsavdelningen som pysslar med Nations League mot Zlatan.
Nej, men alltså, det här var nyheter för mig bara för några dagar sedan också, att så här, ja, men så drar ju U21-EM igång nästa vecka.
Ursäkta? Ja, du menar kvalen?
Ursäkta?
Nej,
alltså U21-EM sparkar igång här nu i veckan. Va? Ja, visst. Men vadå, det ska liksom avgöras här? Nej. Gruppspelsfasen spelas nu och sen så är det någon slutspelsfas senare. Jag fattar ingenting alltså. Mm. Men det finns säkert en hel del pärlor att följa i det mästerskapet också.
På tal om pärlor så har vi ju såklart en liten raket, en trestegsraket i Sveriges match mot Georgien på Betsson. Man hittar den under godbitar, boostade odds, när vi har kommit fram till vad det är vi vill ha, eller hur Gustav?
Vi kan väl fan köra den redan nu så att vi får med oss oddsen.
Zlatan gör mål, Sverige vinner med minst 2 mål.
Och Sverige håller nollan.
Så är det.
Den här ska vi boosta hos våra vänner på Betsson. Ni kommer precis som vanligt hitta den under godbitar och boostade odds, som man behöver vara 18 år fyllda ifall man har tänkt att rygga. Upplever man att man själv eller någon annan i sin närhet har problem med spel, så finns stödlinjen.se öppet dygnet runt. Men det vet ni vid det här laget. Vi hörs igen på fredag när Sverige har VM-kvalspelat mot Georgien och Zlatan gjort definitiv comeback i Gulo.
Underbart, vi hörs snart igen då.
Ciao tutti.
Ciao tutti. There was a time when I was so broken hearted. Love wasn't much of a friend of mine. The tables have turned. Yeah. I'm calls me and then where's that party? That kind of love was the killing kind.